Forskningscirkeln är en av de samverkansformer som vi på FOSAM har specialiserat oss på. Man skulle kunna säga att den kapslar in själva kärnan i vår verksamhet. Det vill säga en nära samverkan mellan universitetet och skolväsendet, där skolans frågor står i fokus och där skolans yrkesverksamma, till exempel lärare eller skolledare, är lika aktiva i forskningsprocessen som forskaren. Katina Tellin är lektor knuten till rektorsutbildningen här på Uppsala universitet och ansvarig för FOSAMs eget nätverk för cirkelledare. Vi bad henne berätta mer om vad forskningscirkeln är för något, vad det innebär att delta i en och vad arbetet i en forskningscirkel kan leda till.
Vi som jobbar med forskningscirklar brukar prata om forskningscirkeln som en form för samverkan där praktisk erfarenhet möter vetenskaplig kunskapsbildning. Men man skulle också kunna beskriva forskningscirkeln som en lärgrupp. Alltså en grupp av individer som träffas regelbundet för att tillsammans lära om någonting som man har ett gemensamt intresse för.
Det låter lite som en studiecirkel.
Ja, det skulle man kunna säga. Men det finns också några viktiga skillnader.
Och vilka då?
Ja, en viktig skillnad är att forskningscirkeln rymmer just det där mötet mellan praktik och forskning som jag nämnde tidigare. I studiecirkeln finns det inget krav på kunskapsproduktion, utan de som möts i studiecirkelns form är ju där för att lära tillsammans. Men i forskningscirkeln så är tanken att det arbete som man gör också ska generera ny kunskap. Och då behöver man kanske arbeta på ett lite annat sätt än vad man vanligtvis gör i en studiecirkel. Och vi brukar prata om att forskningscirkeln tillämpar vetenskaplig praxis. Alltså metoder och förhållningssätt som forskare vanligtvis använder i sitt arbete. Och så leds ju ofta arbetet i en forskningscirkel leds ju som regel också av en forskare.
Ny kunskap, säger du. Berätta mer, vad är det egentligen man vill uppnå med en forskningscirkel? Vad ska denna nya kunskap leda till?
Man kan tänka sig att forskningscirkeln har flera syften. Där professionsutveckling är ett och där praktik eller skolutveckling är ett annat. Det handlar om att de som finns i skolan eller i förskolan möts för att tillsammans lära om och utifrån den egna praktiken med hjälp av en forskare som i sin yrkespraktik intresserar sig för just de aspekter av verksamheten som man behöver lära om och utveckla. Och det kan vara lärare eller pedagoger som vill utveckla sin undervisningspraktik. Eller det kan vara rektorer eller kanske förskolechefer eller förvaltningsledare som träffas utifrån sina frågor och behov som ledare i en pedagogisk verksamhet. Och utifrån ett forskarperspektiv så handlar det kanske framförallt om att komma lite närmare de verksamheter som man intresserar sig för i sin forskning. För att kunna utveckla kunskap som är relevant för praktiken.
Så om man nu vill starta en forskningscirkel, hur går det till? Och varifrån kommer initiativet?
Det handlar ju någonstans om att få till det där mötet. Alltså matchningen på något sätt mellan intressen och behov som finns i praktiken och som finns i forskarvärlden. Och man kan tänka sig att det finns flera sätt att få till det där. Men jag tänker att om man finns i en verksamhet där man uppfattar att den kunskap man behöver för att utveckla verksamheten saknas, så kan man alltid ta kontakt med Forum för samverkan, FOSAM, för att just få hjälp att hitta forskare som har intressen som passar de behov som man har identifierat.
Så vilka kan delta i en forskningscirkel? Ja, det kan i stort sett vara vem som helst som finns i en verksamhet med kunskaps- och utvecklingsbehov. Men om man ser till de forskningscirklar som finns hos oss så handlar det i första hand om medarbetare i skolan och förskolan. Det kan vara pedagoger eller ledare. Vilka deltagare som är lämpligast beror förstås på vad det är man behöver utveckla kunskap om. Våra forskningscirklar brukar bestå av 6-9 deltagare och pågå under ungefär 1,5 år. Men visst går det att få till ett större format. Katina Thelin leder just nu en forskningscirkel med hela 12 deltagare.
Det är jag och en kollega till mig som heter Åsa Liljekvist som träffar en ledningsgrupp från Håbo. Och det är 12 skolledare som har ansvar för olika delar av skolans verksamhet. Och du frågade tidigare om vem som tar initiativet. Och när det gäller just den här cirkeln så var det just den här ledningsgruppen som tog initiativ till den. Det fanns i den gruppen en önskan om att få fördjupa sin förståelse av pedagogiskt ledarskap men också utveckla ledarskapet i den här ledningsgruppen. Och för mig och Åsa, som båda två jobbar i rektorsutbildningen, så var det där jätteintressant. Och vi tyckte att vi genom att samverka med den här ledningsgruppen skulle kunna få en ökad egen förståelse för vad ledares arbete i skolan egentligen handlar om och villkoren för ledarskap. Så utifrån ett första utkast till förslag som den här ledningsgruppen formulerade så tog vi fram ett förslag till ett upplägg som bygger på att deltagarna återkommande väljer ut och dokumenterar och reflekterar över olika situationer där de uppfattar att de utövar ett pedagogiskt ledarskap. Och sen när vi träffas så bildar den här dokumentationen utgångspunkt för samtal där vi tillsammans utforskar praktiken och de villkor som omger den.
Spännande.
Ja, verkligen.
Vad är forskningscirkelledarens uppgift och ansvar då?
Forskningscirkelledaren har flera viktiga uppgifter i en forskningscirkel. En uppgift är naturligtvis att det handlar om organisering och samordning. Att hålla ihop projektet, att leda en process. Men det handlar såklart också mycket om kommunikation. Att se till att alla får talutrymme och möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och kanske dela med sig av material. Att tillhandahålla samtalsstrukturer, att ställa frågor som för samtalet framåt. Eller kanske att hjälpa deltagarna att utveckla sin frågekompetens så att man tillsammans kan föra samtalet framåt. Att utveckla och utmana resonemang. Och sen kan ju forskningscirkelledaren naturligtvis också bidra med sakkunskap och användbara teorier och relevant forskning.
För att ta tillvara de kunskaper som utvecklas genom arbetet i FOSAMs olika forskningscirklar har Katina genomfört en studie som heter I gränslandet mellan forskning och utveckling, en studie av FOSAMs forskningscirkelledarpraktik. Den är baserad på intervjuer med andra cirkelledare i nätverket. Resultatet av den visar bland annat att cirkelledarens praktik kan delas upp i två delar, en förberedelse och en genomförande praktik.
Ja, just det. Jag är inspirerad av de här intervjuerna då, så gör jag den uppdelningen, eller jag beskriver det som två delar, där förberedelsepraktiken handlar om det som forskningscirkelledaren ägnar sig åt innan arbetet drar igång. Men också inför och mellan träffarna sedan arbetet liksom har startat. Medan genomförandepraktiken handlar om det som sker under själva träffarna när man är tillsammans med deltagarna.
Och om vi ska prata om själva genomförandet då, enligt din studie så kan genomförandet egentligen beskrivas som två projekt, eller du väljer att göra det. Mm. Vilka då?
Ja, vi har förberedelsepraktiken och genomförandepraktiken. Och genomförandepraktiken då, den delar jag in i ett pedagogiskt och ett vetenskapligt projekt. Där det pedagogiska framförallt handlar om att deltagarna och forskningsledaren kanske tillsammans tillägnar sig redan befintlig kunskap. Medan det vetenskapliga projektet handlar mer om att utveckla ny kunskap. Ofta när man startar en cirkel så tar ju liksom en liten stund att bara orientera sig i och bekanta sig med det område som man ska studera. Och där i ligger också det pedagogiska projektet där forskningscirkelledarens roll kan liknas lite grann vid lärarens. Man kanske ägnar sig åt att läsa sånt som redan har publicerats inom ramen för det område som man intresserar sig för. Och kanske också utbyta erfarenheter.
Och så som en del i genomförandet så kommer alltså en fas där deltagarna blir forskare i princip. Stämmer det?
Ja, deltagarna kanske inte blir forskare. Men så som forskningscirkelledarna i min studie uttrycker det så agerar de som forskare. På det sättet att de genomför undersökningar i den egna praktiken. Och de forskningscirkelledare som jag intervjuade använde ofta begreppet miniprojekt eller miniforskningsprojekt när de beskrev just den här delen av arbetet.
Det låter rätt gulligt på något sätt. Miniprojekt.
Ja, man kan också tänka sig andra upplägg som gör det kanske mer relevant att prata inte om medarbetarna som forskare eller att de agerar som forskare utan snarare som medforskare. Sen jag genomförde den här studien så har vi sett även exempel på det.
Vem har ansvaret för att en forskningscirkel ska resultera i ny kunskap? Alltså en kunskap som också kan implementeras sen i praktiken?
Det är en bra fråga som också har diskuterats en hel del inom fältet om man säger. Det beror lite grann på hur man har lagt upp arbetet. Om man lägger upp arbetet som ett aktionsforskningsprojekt så har praktikerna och forskarna, om man nu kan göra den uppdelningen, ett gemensamt ansvar för kunskapsbildningen och också för utvecklingen. Men man kan också tänka sig ett upplägg som innebär att man delar upp ansvaret så att praktikerna svarar för det lärande som sker och att de slutsatser och lärdomar man drar också tillämpas i praktiken så att en utveckling blir möjlig. Medan forskaren svarar för att det som sker inom ramen för cirkeln tas om hand på ett sätt som gör att ny kunskap kan utvecklas.
Vilka utmaningar har forskningscirkelledarna upplevt som berörs i din studie?
Vi pratade ju tidigare lite grann om det pedagogiska projektet och det vetenskapliga projektet och det här med att å ena sidan samla in kunskap och tillägna sig redan befintlig kunskap och den ena sidan och den andra att också utveckla ny kunskap. Och en utmaning som de forskningscirkelledare som jag intervjuat beskriver det är just att gå från det här pedagogiska projektet till det vetenskapliga projektet. Utifrån ett deltagarperspektiv så kan det kanske vara gott nog att bara få vara i ett lärande där man tar del av kunskap som redan finns och har ett utbyte av erfarenheter. Och det kanske inte alltid känns lika angeläget som det gör för forskaren att också bidra till ny kunskap. Så där kan det finnas en liten utmaning också att prioritera det därför att kunskapsbildning är ju ett arbete som tar lång tid. Och att genomföra undersökningar, att upprätta data, att analysera data och dra slutsatser kräver ju tid. Inte bara den tid man har när man träffas i cirklarna utan också att man sätter tid mellan träffarna. Och det där kan ju vara en utmaning att få till då en praktik som redan ska rymma väldigt mycket. Andra utmaningar är ju naturligtvis att få till det där goda mötet. Som forskningscirkelarbetet handlar om. Mötet mellan människor men också mellan intressen och perspektiv. Att få de där samtalen som är jämlika där allas erfarenheter och sätt att se blir lika viktiga att utforska.
FOSAM bedriver ju flera olika former av samverkan mellan skola och akademi. Där målet är att utveckla och förbättra både skola och universitet. Vilka styrkor har just forskningscirkeln som samverkansform?
Ja, jag tänker att en styrka med forskningscirkeln är just att deltagarna och kanske framförallt praktikerna blir medskapare av den kunskap som verksamheten behöver för att utvecklas. I och med att de i någon mening beforskar sin egen praktik istället för att andra gör det åt dem, så att säga. Att den kunskap man själv är med och bygger upp också har bättre förutsättningar att också få betydelse i praktiken. Sen tänker jag att forskningscirkeln som form passar väldigt bra för skolan och förskolans verksamhet. Den påminner om de sätt att arbeta som man är van vid inom skolan. Vi har det kollegiala lärandet som ju finns närvarande, tror jag, i alla verksamheter idag. Det här är egentligen ett kollegialt lärande, men där forskarperspektivet också finns närvarande och kanske ger bidrag med ytterligare en dimension.